Seriemördarpodden, Jeffrey Dahmer, del 9. Hela den här serien är skriven av Jenny Sterner och uppläst av mig, Dan Hörning. För klippning och ljud står David Dava Persson. Seriemördarpodden görs i samarbete med er lyssnare. Vi är beroende av era donationer och av reklam. Om ni vill sponsra de här gratisavsnitten av Seriemördarpodden så kan ni göra det på patreon.com, patreon.com. Då får ni också tillgång till Seriemördarpodden Premium, 3 extra avsnitt varje månad. De avsnitten finns också på podme.com där de ingår i Podmes stora abonnemang. Varning! I det här avsnittet kommer att komma fram detaljer om Jeffrey Dahmers brott. Så varning för nekrofili, kannibalism och, ja, galenskap. Vi är framme vid den 22 juli 1991. Tracy Edwards hade som så många andra innan honom blivit lurad till Jeffrey Dahmers lägenhet med ett löfte om betalning för att bli fotograferad. Men efter en stund i lägenheten kände Tracy att det var någonting som inte kändes bra. Dels var det någonting som kändes konstigt med Jeffrey och dels luktade det väldigt märkligt i lägenheten. Nej. Här ville Tracy inte stanna. Men i samma stund som han skulle resa sig upp för att gå satte Jeffrey snabbt på en handklo på Tracys ena handled. Tracys hjärta rusade. Han visste det. Det var någonting fel med Jeffrey. Han började kämpa mot för att Jeffrey inte skulle lyckas handfängsla hans andra hand också. Han kämpade emot allt vad han kunde. Då tog Jeffrey fram en stor, blänkande kniv. Tracy slutade omedelbart kämpa emot. Han försökte hålla rösten lugn när han frågade vad Jeffrey höll på med. Jeffrey svarade, nu är det dags att ta lite nakenbilder. Han ledde in Tracy i sovrummet. I hörnet av sovrummet såg Tracy en stor tunna. Det var tydligt att lukten kom från tunnan. Den var ännu mer intensiv inne i sovrummet. Samtidigt som han i ögonvrån såg Jeffrey lägga kniven på sängen såg Tracy en TV som spelade en film. Tracy var inte någon fan av skräckfilm, men han kände ändå igen filmen. Det var någon av Exorcisten-filmerna. Tracy tyckte hela situationen kändes overklig. Han flyttade blicken till kniven och han förstod att han verkligen måste komma ut från den här platsen. Men Tracy var rädd att tappa kontrollen över sig själv. Han måste hålla Jeffrey lugn. Jeffrey återupprepade det han hade sagt tidigare. Nu är det dags att ta lite nakenbilder. För att lugna Jeffrey började Tracy knäppa upp sin skjorta. Samtidigt som han sa att om det ska bli några bra bilder så är det nog bäst att Jeffrey tar honom handfängslet. Annars skulle han inte kunna röra sig ordentligt på bilderna. Och det skulle hjälpa hans koncentration om Jeffrey kunde lägga undan kniven medan de fotograferade. Jeffrey svarade inte. Det var som att han inte hörde. Jeffrey Dahmer hade vänt sin uppmärksamhet mot TV:n, som att han var helt uppslukad av den. Han stod och gungade från fot till fot och det lät som att han nynnade på någonting. Det lät som en barnsång eller en psalm. Tracy kunde inte urskilja orden. Efter en stund vände sig Jeffrey mot Tracy igen. Han tittade honom rakt i ögonen men Tracy kände ändå att han inte fick någon riktig ögonkontakt. Det var som att Jeffreys ögon var tomma på något sätt. Jeffrey höll fortfarande i kniven. Han stod nära intill Tracy som försiktigt tog ett steg bakåt för att försöka skapa lite avstånd. Men Jeffrey märkte det och flyttade sig ett steg framåt. Men Jeffrey högg inte Tracy med kniven. Istället lutade han sig fram och la sitt huvud mot Tracys bröstkorg. Med mjuk röst sa Jeffrey, jag vill lyssna på ditt hjärta, eftersom jag tänker äta upp det sen. Men först vill jag höra hur det slår. Tracys hjärta dunkade hårt och snabbt. Han var vettskrämd. Han kämpade för att inte låta skräcken ta över, men det var svårt. Han försökte andas lugnt. Han behövde allt syre han kunde få nu. Direkt när han fick tillfälle skulle han springa mot fönstret och kasta sig rakt ut genom glasrutan. Det var en våning upp. Han skulle skada sig, men han hade ingen val. Alternativet var att springa ut genom ytterdörren, men då behövde han komma förbi Jeffrey. Och det kändes inte sannolikt att han skulle lyckas med det så länge Jeffrey hade en stor kniv. Tracy försökte istället få Jeffrey att lita på honom. Han lutade sig lite närmare. Han sa till Jeffrey att han var glad att han hade följt med Jeffrey hem. Han sa att Jeffrey var hans vän. En riktigt fin, god vän. Jeffrey fortsatte att titta tomt på honom. Men Tracy tyckte att han såg en liten ryckning under det högra ögat. Tracy försökte låta så nonchalant som möjligt när han sa, citat: "Usch, jag är så fruktansvärt kissnödig. Var har du toaletten? Ja, jag är hemskt varm också. Vad sägs om att jag går på toaletten och sen sätter vi oss i vardagsrummet och tar en kall öl innan vi börjar fotografera?" Jeffrey verkade tycka att det var en bra idé. Han pekade mot toalettdörren. Tracy gick in dit och satte på vattnet en stund. En lagom stund så att det verkade som att han kissade. Han behövde samla sig och tänka ut hur han skulle göra nu. Det kändes som att Jeffrey var en laddad pistol som kunde gå av när som helst. Och den pistolen var riktad mot Tracy. När Tracy kom ut från badrummet stod Jeffrey där med två öppnade ölflaskor. Han såg lugn ut, lite som att han aldrig någonsin hade sagt att han tänkte äta upp Tracys hjärta. Jeffrey räckte Tracy den ena ölen. Tracy tackade och sa att det var skönt att vara i vardagsrummet där det i alla fall fanns luftkonditionering. Han tänkte att den fruktansvärda stanken inte försvann helt, men luftkonditioneringen hjälpte i alla fall lite grann. Tracy försökte se lugn ut och satte sig ner i fåtöljen mitt emot soffan. Jeffrey satte sig mitt emot. Nu verkade Jeffrey helt normal igen, ja, förutom den stora kniven som han fortfarande höll i handen. Efter att ha druckit några klunkar öl harklade sig Tracy och sa: "Jösses, nu trycker det på igen. Det måste väl vara värmen eller något, antar jag. Jag har nog druckit väldigt mycket idag. Och det måste ju ut." Han försökte skämta, men Jeffrey rörde inte en min. Tracy reste sig upp på skakiga ben. Då la han märke till att Jeffrey inte höll i den andra änden av handfängslet. Tracy förstod att det var nu eller aldrig. Han bestämde sig för att han var tvungen att strunta i kniven. För om han inte kom ut från den här lägenheten nu skulle han inte vara i livet imorgon. Och det var han ganska säker på. Med en snabb rörelse lutade sig Tracy framåt och slog Jeffrey Dahmer i ansiktet så hårt han bara kunde. Efter det reste han sig och sprang mot dörren med handfängslet dinglande runt handleden. Han vände sig inte om för att se hur Jeffrey hade reagerat på slaget. Allt Tracy ville var att komma ut därifrån så fort som möjligt. Han tog sig panikslagen ut genom dörren och sprang genom trapphuset och ut genom porten. Han snubblade till när han sträckte sig efter handtaget som ledde ut och fick för sig att Jeffrey var efter honom. Men det var helt tyst. Det enda som hördes var hans egna andfådda andetag. Till slut var han utomhus. Han började springa ut med 25:e gatan. Klockan var 23:30. Han försökte fokusera på att komma så långt bort från lägenheten som möjligt. Han kämpade för att hålla huvudet kallt även om han hade paniken bubblande i maggropen. Då fick han syn på en polisbil längre fram på gatan. Han började vifta med armarna för att påkalla polisernas uppmärksamhet medan han sprang mot dem. Polisbilen stannade till och de båda poliserna steg ur samtidigt. De hade sett handfängslet runt Tracys handled. De två polismännen hette Robert Routh och Rolf Müller. De var ute på sitt vanliga skift som sträckte sig från kvällen över natten. De tittade frågande på varandra och sen på mannen framför dem. Var det här något slags skämt eller en galning eller en pervers sexlek som hade gått snett? De var inte säkra på att de egentligen ville bli inblandade i det här, men de var poliser och det var deras jobb att bli inblandade. Tracy försökte, chippande efter andan, förklara allt som hade hänt. Han gick igenom hela kvällen, Från det att han och hans vänner hade träffat Jeffrey på pizzerian. Han undrade högt varför hans vänner inte hade dykt upp. De skulle ju bara uträtta ett ärende innan de begav sig till Jeffreys lägenhet. Tracy berättade att Jeffrey hade visat sig vara en galning. Han hade en märklig behållare som luktade fruktansvärt illa i sin lägenhet. Och han hade satt på Tracy ett handfängsel och viftat med en stor kniv. Han hade sagt att han skulle äta upp Tracys hjärta och det hade inte låtit som att han skämtade. Müller och Routh tyckte inte att det fanns så mycket misstänkt i den här historien. Visst, den hysteriska mannen framför dem hade fått ett handfängsel ofrivilligt om handleden. Men den andra mannen hade säkert trott att Tracy samtyckte. Man visste ju hur de där homosexuella männen var, tänkte poliserna. De har ju alltid för sig en massa märkliga sexlekar. De trodde inte riktigt Tracy när han uppgav att han var heterosexuell. De tänkte att då hade han ju aldrig följt med den där Jeffrey hem. Men samtidigt, vem skulle hitta på en sån här underlig historia och varför? De försökte låsa upp handfängslet med sina egna nycklar, men de passade inte. De noterade också att det här var riktiga handklovar som Jeffrey hade använt. Det här var inte sådana som man köper i en skämtbutik. Tracy försökte få polisen att fokusera på det som viktigt, att någonting var underligt med Jeffrey Dahmer och med hans lägenhet. De behövde följa med och titta och prata med Jeffrey. Och då skulle de förstå vad han menade. Om det nu inte var någonting fel, då skulle ju poliserna bara förlora en kvart och det var väl inte hela världen. Efter lite diskussion och övertalning från Tracys sida gick Müller och Routh äntligen med på att gå och knacka på hos Jeffrey. De var ganska säkra på att det inte skulle ge någonting, men om de gjorde det, då skulle de i alla fall slippa den här envise mannens tjat. Och det fanns kanske ändå en minimal risk att det faktiskt var någonting fel. Väl framme vid lägenheten knackade Routh på. Müller stod en bit snett bakom och Tracy ytterligare ett par steg längre bort. Jeffrey öppnade nästan direkt. Han såg helt avslappnad ut. Han hälsade vänligt på poliserna och sa sedan ett vänligt hej igen till Tracy. Polismännen tittade på varandra med menande blickar. De visste det. Det var ju ingenting konstigt här. De slösade sin tid. Mannen presenterade sig artigt som Jeffrey Dahmer. När poliserna frågade om handfängslet nickade Jeffrey, men de fick ingen förklaring till varför han hade satt dem på Tracy. Tracy, som fortfarande var upprörd, sa att poliserna måste gå och titta i sovrummet. Han sa att han trodde att Jeffrey hade lagt kniven där. Och dessutom stod den illaluktande tunnan där. Poliserna hade av naturliga skäl inte med sig någon husrannsakningsorder. De hade därför ingen rätt att gå in i lägenheten utan Jeffreys tillstånd. Jeffrey stod kvar i hallen, men han hade öppnat dörren på vid gavel och det gick att se en stor del av lägenheten. Poliserna sa att det de främst ville var att befria Tracy från handfängslet som han uppenbart inte ville ha på sig längre. De bad vänligt Jeffrey att gå och hämta nyckeln, men Jeffrey vägrade. Müller höjde rösten och meddelade Jeffrey att det inte var en fråga, det var faktiskt en order. Jeffrey tog tag i Rouths arm som att han tänkte börja slåss men ångrade sig direkt och släppte greppet. Jeffrey berättade motvilligt att han trodde att han hade lagt nycklarna till handfängslet i en av lådorna i sitt nattduksbord. Och han erbjöd sig att gå och hämta dem om det var vad poliserna ville. Men Müller och Routh ansåg nu att Jeffreys beteende med hans motstånd och greppet om Rouths arm var tillräckligt för att de skulle ha rätt att gå in i lägenheten utan en husrannsakningsorder. Routh nickade till Müller att han skulle gå in och Müller klev över tröskeln. Även Routh gick in med Jeffrey ett starkt grepp om armen. Routh låste dörren med nycklarna som satt i och han la dem i fickan. Müller gick in i Jeffreys sovrum. Han såg som kring i rummet. Och där, under sängen, låg det en stor kniv, precis som Tracy hade sagt. Müller gick vidare fram till nattduksbordet där den ena lådan var halvt utdragen. Lådan var full av polaroidfoton. Först kunde Müller inte förstå vad han tittade på. Det översta fotot föreställde ett avhugget huvud. Müller hann tänka att det måste vara någon slags fake huvud. Ett skämt av något slag kanske. Eller någon slags märkligt konstprojekt. Men det såg väldigt verklighetstroget ut. Det var uppenbart att bilderna hade tagits i den här lägenheten. Han kunde se att det var samma tapeter och möbler som skymtade på bilderna. Motvilligt tittade Müller på fler foton. Det ena fotot var värre än det andra. Vissa visade överkroppar utan armar, ben och huvud. Flera av dem hade uppsprättad mage med inälvorna uttagna. Kropparna var i olika stadier av förruttnelse. När Müller höjde blicken från fotorna och tittade närmare på sovrummet såg han någonting som såg ut som svaga blodstänk på sängen. Det luktade verkligen illa i sovrummet. Det luktade sött och unket på något sätt. Där stod en stor tunna i hörnet av sovrummet. Det var en märklig inredningsdetalj, tänkte Müller. Tunnan såg ut att rymma minst 200 liter. Överdelen såg ut som att den kunde öppnas ganska enkelt, men det var kanske bäst att låta bli. Müller började inse att de förmodligen skulle behöva kalla in kriminaltekniker till lägenheten. Men han tog ändå några steg närmare tunnan. Han var nu helt övertygad om att den otäcka lukten kom från tunnan. Han drog ett andetag rakt ovanför den. Han drabbades av kvällningar och gick ut i vardagsrummet. Med sig hade han några foton. Han visade diskret några av dem för sin kollega och sa, citat, "De här är på riktigt." Ralph, som hade stått och hållit ett öga på Jeffrey, tog snabbt fram sina egna handklovar. Jeffrey, som förstod vad polisen hade sett på fotorna, försökte kämpa för att komma loss ur Rauths grepp. Men det gick inget bra. Han blev handfängslad med händerna bakom ryggen. Müller och Rauth brottade ner Jeffrey på mage på golvet. Och Rauth höll honom nere. Nu var det Jeffrey som var handfängslad och snart skulle han in till stationen för att förhöras. Poliserna sa att Tracy var även han tvungen att följa med till stationen för att förhöras. Men han var tvungen att vänta lite utanför lägenheten först. Det här var en brottsplats och den behövde förseglas så fort som möjligt. Poliserna kallade nu på förstärkning. Müller öppnade kylskåpet medan han väntade. Chockad och äcklad tog han ett steg tillbaka. Från den nedersta hyllan i kylskåpet tittade en mörkhyad mans huvud rakt mot honom. Huvudet saknade kropp. Müller kände att han ville kräkas. Han tog sig ut ur lägenheten till Tracy som stod och väntade. Jeffrey låg fortfarande handfängslad på mage i vardagsrummet. Han vände sitt huvud mot dörren och sa, citat, "För allt det jag har gjort så borde jag vara död." Ralph lyfte upp Jeffrey på fötter och ledde bryskt ut honom i lägenheten. Müller spärrade av lägenheten med gul tejp och några minuter senare kom förstärkningen. Jeffrey slängdes in i en bil och kördes till polisstationen. Tracy fick åka efter i en annan polisbil. En av dem skulle förhöras som vittne och en skulle förhöras och förmodligen anhållas misstänkt för mord. Utredare och rättstekniker började genomsöka lägenheten. Många av dem var mycket erfarna, med flera tiotals år i tjänst. Ändå var det här utan tvekan det värsta som de någonsin hade sett. De fick ta pauser då och då för att gå ut och hämta luft. Flera av dem kräktes. Den kriminaltekniker som fick uppgiften att öppna kylskåpet gjorde det. Och då tittade han också rakt in i ögonen på ett halshugget människohuvud. Samma som Müller tidigare hade överraskats av. När de gick igenom resten av kylskåpet hittade de två mänskliga hjärtan och en armmuskel som delvis var uppäten. Sen hittade de en del av en överkropp som låg inplastad på en av hyllorna. Under kylen stod en låda full av blod. Jeffrey hade ställt en öppen burk med bakpulver i kylskåpet för att försöka få bakpulvret att dra åt sig doften från det mänskliga köttet. Men det hade inte alls fungerat. Det fanns ingenting annat i kylen utöver mänskliga kroppsdelar, kryddor och alkohol. Det fanns ingen plats över för vanlig mat. Under de senaste månaderna hade Jeffrey levt på snabbmat, alkohol och mänskliga kroppsdelar. ICAs hemsida ger Jeffrey rätt. Man ska förvara sina kryddor i ett mörkt och svalt utrymme, till exempel ett kylskåp, och inte på en vanlig kryddhylla. I frysen hittades bland annat 3 människohuvuden till. Längst in i en garderob stod en gryta. Enligt boken Jeffrey Dahmer, The Smooth Talking Cannibal av Clue Castleiden, innehöll grytan en penis och 2 händer som var halvvägs i förruttnelseprocessen. På en hylla ovanför grytan stod flaskor med etanol och kloroform. Där stod också några glasflaskor med konserverade penisar. Det låg också foton på hyllan. De visade mordoffers kroppar och kroppsdelar. Ett foto visade ett huvud som låg i en diskho. Ett annat foto visade en hel kropp som var uppskuren från nacken till könet. En av kriminalteknikerna beskrev att kroppen var så totalt tom på inälvor och organ att det gick att se ryggraden hela vägen ner till bäckenet. Anthony Sears, offer nummer 5:s huvud och penis hittades konserverade i aceton. Runt om i lägenheten hittades kranier, alla rengjorda och polerade. Vissa var blekta och målade för att bli extra vita. Många stod på hyllor och skåp men dolda bakom andra saker så att det var väldigt svårt att upptäcka dem. En gäst i lägenheten skulle inte ha sett dem i första taget. 2 hela skelett hittades. Det var skeletten av Ernest Miller, mordoffer nummer 8, och Oliver Lacey, Jeffreys näst sista mordoffer, alltså nummer 16. Man hittade även en mumifierad skalp. Förutom alla foton på både levande och döda offer i olika erotiska positioner och foton på deras styckade kroppsdelar hittades körkort, plånböcker och dörrnycklar. Vissa av offren kunde preliminärt identifieras från plånböckerna och körkorten. Totalt hittades 74 polaroidfoton i lägenheten. Genomgången av lägenheten tog givetvis lång tid. Varenda kvadratcentimeter behövde finkammas och undersökas. Teknikerna var klädda i overaller av engångsplast från topp till tå för att inte kontaminera brottsplatsen. Den ansvarige rättsläkaren sa vid ett senare tillfälle, citat: "Det kändes mer som att vi flyttade på någons museum än att vi undersökte en brottsplats." Efter ett tag började grannar och förbipasserande förstå att det hände någonting lite utöver det vanliga i lägenhet nummer 213 i Oxford Apartments. En allt större folkmassa samlades utanför. Folk hade väckts av sirenerna och de blinkande ljusen. Området runt huset var avspärrat, men de nyfikna åskådarna tryckte på och försökte komma så nära de kunde. När den stora tunnan med saltsyra och kroppsdelar rullades ut och in i en transportbil hade mer än 10 nyhetsfotografer och journalister samlats utanför. Allt eftersom natten övergick i morgon la utredarna fler och fler kroppar till seriemördarens lista över offer. När morgonen grydde hade det blivit den 23 juli 1991. Den första räkningen av antalet offer baserades på de kranier som hittades i lägenheten. Det var sammanlagt 7 kranier som var rengjorda och polerade. Och det var 4 kranier till som fortfarande hade hud och hår kvar. Totalt 11 mordoffer. Kranierna hittades i Jeffreys vardagsrum och kök och huvudena i kylskåp och frys. Rättsläkaren Jeffrey Jensen berättade omedelbart för media vad som hade hittats. Åklagaren Edward Michael McCann bestämde sig direkt för att gå ut med massor av fakta till allmänheten. Tanken med det var att polis och åklagare skulle slippa ryktespridning. De hoppades också att de inte skulle bli så nerringda som de brukade bli vid extraordinära fall. En annan polisavdelning påbörjade direkt kartläggningen av Jeffreys liv och försökte koppla honom till andra försvinnanden och mord. Jeffrey förhördes på polisstationen i centrala Milwaukee. Allt det här, alla bevis från lägenheten, det såg inte jättebra ut för Jeffrey Dahmer. Det här skulle bli svårt att prata sig ur, även för honom. En sak som Jeffrey kunde skatta sig lycklig för var att delstaten Wisconsin inte har dödsstraff. Wisconsin var en av de första delstaterna som avskaffade dödsstraffet. Redan 1851 skedde den sista avrättningen i Wisconsin. Och när många delstater återinförde dödsstraffet på 70-talet så tackade Wisconsin nej. De två som höll i de inledande förhören av Jeffrey var den erfarna mordutredaren Patrick Kennedy tillsammans med Patrick Murphy. Patrick Kennedy har en episk valrossmustasch och han har behållit den fram till modern tid. Så att när ni ser dokumentärer om Jeffrey Dahmer så kommer ni att komma ihåg Patrick Kennedy på grund av hans mustasch. Murphy och Kennedy försökte gå in i förhöret med ett öppet sinne. De hade redan hört vilka fynd som hade gjorts i lägenheten, men de hade långt ifrån hela bilden. Den långa, blonde mannen framför dem såg ut som vem som helst. Även om båda två var erfarna och hade löst många mordfall var det en stor skillnad mellan alla deras tidiga fall och det fallet de hade framför sig nu. De flesta mord var våld mot kvinnor, gängrelaterade mord eller mord relaterade till narkotika. Ingen av dem hade varit i närheten av ett sånt här fall. Men det fanns å andra sidan nästan ingen polis som hade varit i närheten av ett sånt här fall. Men både Kennedy och Murphy hade utbildats i hur man utreder seriemördarfall och hur man håller förhör när man har en seriemördare framför sig. Och det är ju tämligen fantastiskt eftersom FBI:s manual för seriemördarutredning inte publicerades förrän 2008. Men vissa polisdistrikt hade helt enkelt bättre utbildning än andra. Och det var inte så att FBI inte visste hur man utredde seriemördarfall på den här tiden. Jeffrey var jättetrött och less. Han kände att han behövde en dusch och att han behövde sova. Dessutom behövde han alkohol snart för att inte få abstinens. Allt det här kändes jättejobbigt för honom. Han bestämde sig ganska snart för att det var lika bra att berätta. De hade ju redan kommit på honom. Och det var ingen större idé att förneka någonting. Jeffrey Dahmer avsade sig rätten att ha en advokat närvarande under förhören. Han meddelade att han tänkte berätta hela sanningen och för att göra det behövde han ingen advokat. Under de första timmarnas förhör erkände Jeffrey Dahmer mord på 16 män och pojkar i Milwaukee och ett mord i Ohio, det allra första. Mordet på Stephen Hicks i avsnitt 4. Jeffrey avslöjade allt i förhören. Han berättade varenda fruktansvärt motbjudande detalj. Utredarna fick gå ut då och då för att ta en nypa luft och försöka återhämta sig lite efter allt som de hade fått höra i förhörsrummet. Jeffrey hade mycket att berätta. Under de första 2 veckorna hölls 60 timmars förhör. Jeffrey sa att han ville försöka förklara. Han sa att han hade mördat eftersom han ville behålla de här männen hos sig för alltid. Egentligen hade han inte ens velat döda dem. Han ville bara ha kvar dem, levande, men viljelösa. Han ville att de skulle vara tysta och ligga still. Han berättade för utredarna att han hade försökt att göra några män till viljelösa sexzombies, men det hade inte fungerat. Själva morden hade inte varit en njutning i sig för Jeffrey. Morden var bara vägen till det han ville ha. Det var det enda sättet han visste som han kunde få total kontroll över sina offer. Jeffrey Dahmer var en klassisk produktmördare. En mördare som bara är ute efter den döda kroppen. Men när hans offer, när de här männen väl var döda, startade alltid förruttnelseprocessen. Och dessutom fanns det en massa jobbiga anhöriga som letade efter männen. Och då var det näst bästa, sa Jeffrey till utredarna, att i alla fall få behålla några delar av männen. Han valde ut de bitar som han ville behålla mest. Nästan alltid kraniet, men ibland även resten av skelettet och vissa muskler. Om det var en man han tyckte extra mycket om, en man som var lite extra attraktiv, då sparade Jeffrey ofta fler delar av den personen. När förhörsledaren frågade om Jeffrey hade ätit människokött tvekade Jeffrey för första gången innan han berättade sanningen. Ja, erkände han. Det hade han. Att äta en människa hade också känts som ett sätt att ha personen kvar. Jeffrey blev ivrig och berättade att han hade haft planer på att bygga ett altare. Altaret skulle stå på det svarta bordet som stod i hans vardagsrum. Han hade förresten fotograferat många av kropparna där, berättade han i förbifarten. De fyra huvudena som han hade i köket skulle han koka bort all hud och allt kött ifrån och sen skulle han bleka kranierna så att de blev helt vita. Sen skulle de stå på altaret tillsammans med kraniet från minst ett framtida offer. Det behövdes nämligen 12 kranier för altaret. I hörnet av altaret skulle Jeffrey ställa rökelse och på varje sida av altaret med kranierna på skulle skeletten från Ernest Miller och Oliver Lacey placeras. Ovanför allt det där skulle han hänga en vackert blå lampa. Bordet skulle stå framför ett fönster, men fönstret skulle vara täckt med en mörkläggande gardin. Framför altaret där skulle Jeffrey kunna sitta och meditera i sin svarta läderfotölj. Och då tänkte han, då skulle han äntligen känna att han hade kommit hem. Jeffrey sa att om han inte hade åkt fast skulle han ha mördat igen. Och om mindre än ett år skulle altaret ha varit klart. Men nu skulle altaret aldrig bli klart. Altaret skulle ha blivit ett slags helig plats för att hedra de döda. Han ville ju inte männen någonting illa egentligen. Det skulle vara en plats där han kunde bevara deras minne och ha kvar dem för alltid. Det var ju det han ville. Det var ju allt han ville. Han ville ju bara ha kvar dem. Och det hade varit hans mål med morden redan från början. Jeffrey fick frågan varför han hade mördat oftare och oftare. Svaret utredarna fick var att han helt hade svevts med i lusten att kontrollera en annan människa. Han brydde sig inte ens nämnvärt när han förlorade jobbet. Det enda som betydde någonting var att lura med sig en man hem. Och det skulle vara en snygg man, helst en väldigt, väldigt snygg man. Jeffrey berättade vad han hade gjort med kropparna efter att han hade mördat sina offer. Han berättade om de olika sexuella handlingar som han hade ägnat sig åt med kropparna och kroppsdelarna. Han beskrev hur man kunde njuta sexuellt av de inre organen och inälvorna. En vuxen kropp innehåller mellan 4 och 7 liter blod, sa Jeffrey. Och för att bli av med allt det blodet ska han först ut alla organ ur männens kroppar innan han hängde upp dem, för att allt blod skulle rinna ur. Och sen gick han igenom de olika organen. De organ som han inte ville behålla, de hackade han upp. Detsamma gällde skelettet. Det han inte ville ha malde eller slog han sönder till smulor. Alternativt använde han syra eller Soilex som ett väldigt starkt rengöringsmedel. Soilex är starkt alkaliskt och starkt blekande. Syran eller Soilex använde Jeffrey främst i estetiskt syfte. För att göra kranier och skelettdelar så vita som möjligt. Vissa av de organ och andra mjukdelar som muskler som Jeffrey valde att spara åt han senare upp. Allt som han inte ville spara eller äta slängde han i de tunnor för hushållsavfall som stod bakom Oxford Apartments. Sopåkarna som hämtade upp soporna från Jeffreys bakgård har senare berättat att det inte luktar gott om några sopor. Men soporna bakom Oxford Apartments, de luktade ovanligt jättehemskt. Det var en märklig doft som de inte kände igen alls. När utredarna förstod att Jeffrey Dahmer hade bott i Florida 10 år tidigare, 1981, förhörde de även honom angående den 6-årige Adam Walsh försvinnande. Adams försvinnande är ett stort och intressant fall där 2 olika seriemördare har blivit anklagade för att ha genomfört kidnappningen och mordet. Men att gå igenom det fallet gjorde det här avsnittet alldeles för stort, så vi har valt att lägga det som ett eget avsnitt i Seriemördarpodden Premium. Och det kommer vi publicera senare i Seriemördarpodden Premium. Den andra seriemördaren som misstänks för det här är Otis Toole. Den 25 juli 1991 åtalades Jeffrey Dahmer för 4 mord i Wisconsin. För att skydda honom, både från andra och från sig själv, sattes han i en isoleringscell med maximal övervakning. Borgen sattes till $1 miljon, vilket motsvarar ungefär 15 miljoner svenska kronor i 2020 års pengavärde. Utredarna besökte de olika hem som Jeffrey hade bott i. När de grävde i trädgården i Jeffreys barndomshem i Bath den 4 augusti hittade de fragment av människoben. Den 5 augusti hölls en ljusmanifestation för att läka och hylla Milwaukee och dess invånare. Drygt 400 personer deltog. Med på ljusmanifestationen var höga politiker, aktivister inom HBTQ-rörelsen och anhöriga till flera av Jeffrey Dahmers identifierade offer. Tracy Edwards blev snabbt en hjälte som alla pratade om. Nyheter om Jeffrey Dahmer hade blivit en första sidesnyhet i hela världen, men i Milwaukee var det som att invånarna var förlamade av chock. Den enda som räddade dem från att sjunka ner helt i mörkret var Tracy Edwards, som framstod som en räddande ängel. Men Tracys gloria föll snabbt av. När polisen i Tupelo, Mississippi såg fotot av Tracy med handkloven fortfarande dinglande från handleden, då vaknade de till. De kände igen en man som hade smitit från borgen ett år tidigare och nu var efterlyst. Tracy Edwards var efterlyst eftersom han sexuellt hade ofredat en 13-åring. Tracy Edwards greps och fick ett rum i byggnaden mittemot Jeffreys. Den 5 augusti ökade domaren Jeffreys borgensumma till 5 miljoner dollar, alltså 75 miljoner kronor. Då hade 8 nya offer identifierats och Jeffrey åtalades även för dem. Nu var antalet identifierade offer uppe i 12 stycken. Senare samma dag blev Tracy Edwards släppt mot borgen och hans advokat gick ut inför media och försökte rädda Tracys hjältestatus genom att säga att allt var ett missförstånd. Advokaten sa att det var helt enkelt en förväxling som snart skulle redas ut. Men Tracys stjärna hade redan dalat och hans 15 minuter i rampljuset var slut. Till slut, den 22 augusti, hade Jeffrey Dahmer åtalats för 15 mord i Wisconsin och ett i Ohio. Den 14 september kunde kvarlevorna i trädgården i Jeffreys barndomshem, de som hade grävts fram den 4 augusti, identifieras som Stephen Hicks. Identifieringen gjordes med hjälp av hans visdomständer och ryggradskotor som kunde matchas mot tidigare gjorda röntgenbilder. Det var alltså 13 år sedan Jeffrey Dahmer mördade sitt första offer Stephen Hicks i Ohio 1978. Vi vet ju att Jeffrey dödade minst 17 personer, men han åtalades alltså bara för 16. Han åtalades nämligen aldrig för mordet på Stephen Tomey 1987. Jeffreys andra mord i ordningen. Stephen Tomey dog i avsnitt 5. Det fanns inga fysiska bevis för mordet. Och Jeffrey kom ju inte ihåg vad som hade hänt Stephen. Och när han berättade det insåg åklagaren att det här mordet skulle bli svårt att åtala för. När det rör sig om ett så här stort fall, med en stor mängd bevisning att samla ihop och många offer att identifiera, tar det naturligtvis lång tid innan allt är klart och en rättegång kan hållas. Dagarna och månaderna gick medan Jeffrey satt häktad och förhördes gång på gång. Jeffrey var tillmötesgående och berättade allt han kunde komma ihåg i vartenda förhör. Om ni vill kan ni läsa många förhör med Jeffrey i FBIs filer som är offentliga och utlagda på nätet. Titta i vår källförteckning på Facebook eller sök på FBI Files Jeffrey Dahmer så hittar ni dem. En intressant fråga inför rättegången var Jeffrey Dahmers psyke. Så nu ska vi fundera lite på Jeffreys hjärna. Och först ska vi ägna lite tid åt att tala om Jeffrey Dahmers intelligenskvot. En av de saker som ofta nämns när man pratar om Jeffrey Dahmer är hans förmodat höga intelligens. Det finns många listor på nätet där seriemördare listas baseras på deras intelligenskvot. Och som jag berättade i FBI om seriemördare på Seriemördarpodden Premium så finns det en viss tro i samhället att seriemördare ofta är intelligentare än vanliga människor. Och det är en myt. En av de saker man behöver veta när man pratar om intelligenskvot är att det finns minst 3 olika skalor för bedömning av IQ. Wechsler-skalan, Stanford-Binnett och Woodcock-Johnson, alla har 100 som medel. Wechsler är den vanligaste skolan i den engelskspråkiga delen av världen. Oavsett vilken skala man använder så anses en nivå över 130 vara ovanligt begåvad och intelligent. Det genomsnittliga intelligenskvoten för de seriemördare som har uppmätts är 95, alltså ganska nära medel. Det här kommer från en studie som har gjorts av Radford-universitetet där de har jämfört 4086 olika seriemördare. Radford har en databas som innehåller världens kända seriemördare och den uppdateras hela tiden. Det finns en bra sammanfattning på Murder Miles Tours webbsida. Ja, det är Mikes podd Murder Mile. Mike har en fantastisk guidad tur i London om mord i allmänhet och några seriemördare, inklusive Dennis Nielsen och The Blackout Ripper. När pandemin är över, gå gärna på Mikes tur. Murder Miles Tours, den är billig och den är jättebra. Och hälsa från Dan. Mike har skrivit några manus åt mig som jag har fått använda. Ni kan också söka på Serial Killers IQ så kommer den här listan väldigt högt upp. I Seriemördarpodden Premium avsnitt 77-81 berättade vi om Rodney Alcala, alltså The Dating Game Killer. Han sägs ibland ha en intelligenskvot på 170. Det skulle i så fall göra honom till den intelligentaste seriemördaren någonsin. Ted Kaczynski, alltså Junabombaren, följer sen med en intelligenskvot på 167. Charlene Gallego, som jag tog upp i Seriemördarpodden Premium avsnitt 62-64, sägs ha en intelligenskvot på 160. Jeffrey Dahmer listas ofta på 145. Och som ni kanske minns gissade hans kollegor i armén att han hade just IQ 145. Så Jeffrey Dahmer anses alltså ha haft en intelligenskvot på 145, och även om det är samma siffra som hans kollegor i armén kom fram till, så kan det väl inte gärna vara hans kollegors gissning som den här siffran är baserad på. Och vi har letat. Jag har letat. Jenny har letat. Vi har bett er leta på Instagram och Facebook. Men vi har inte hittat någon källa som bekräftar att Jeffrey Dahmers intelligenskvot någonsin mättes. Det verkar alltså som att Jeffrey Dahmers höga intelligens är en myt. Och när man tittar på vad han gör, när han försöker göra sex zombies genom att hälla in syra i folks hjärnor, då känns han ju inte som att han är mensamaterial riktigt. En annan teori är att den här siffran 145 har kommit fram genom att experter har analyserat förhören, tv-intervjuer och annat material. Jeffrey Dahmer fick genomgå flera psykiska tester, bland annat Rorschach-testet och MMPI-testet. Tyvärr har resultaten från de här testerna aldrig publicerats. Jeffrey genomgick också ett psykopattest där resultatet är enkelt att hitta. Det är alltså ett test som ska visa om man är psykopat eller inte. Gränsen går vid ett värde på 30 på testet. Har du 30 eller mer är du en psykopat. Men har du mindre än 30 så är du ingen psykopat. Jeffrey fick 22. Han anses alltså inte ha varit en psykopat. Jag gjorde det här testet själv. Och jag fick 12. Du kan göra också. Det finns på psykopati på svenska Wikipedia. De flesta diagnoser som har ställts på Jeffrey Dahmer verkar dock inte baseras på de här testerna. I alla fall inte enbart. De baseras istället på olika experters utlåtanden och på förhör med Jeffrey. Vissa av dem som har ställt diagnoserna har träffat Jeffrey. Men andra har inte ens gjort det. En del har läst förhör med honom och intervjuer med hans anhöriga i kombination med inspelade tv-intervjuer med Jeffrey. Abigail Struber från Cornell-universitetet i New York är en av de psykologer som har studerat Jeffrey Dahmer på det här sättet, alltså utan att träffa honom eller genomföra tester på honom. Enligt Abigail Struber led Jeffrey av kronisk depression, borderline och var även på autismspektrum. Ashok Bedi, psykolog på Youngs Institute i Chicago, är intervjuad i boken The Jeffrey Dahmer Story skriven av Donald A. Davis. Det är för övrigt en av de mest kända böckerna om Jeffrey och det är en av dem som skrevs först, The Jeffrey Dahmer Story. I den boken pratar de om olika diagnoser som Jeffrey skulle kunna ha och där nämns både just borderline och narcissism. Ett frågetecken sätts bakom diagnosen schizofreni. Men Ashok Bedi är även han en psykolog som inte själv har träffat Jeffrey och inte utfört några tester på honom. Utredningen fortsatte mot målet, som förstås var att det skulle bli en rättegång. Det blev 1992. Den 13 januari 1992 erkände sig Jeffrey formellt skyldig till 15 mord i Wisconsin. Och det eliminerade behovet av en rättegång för att avgöra skuldfrågan. Eftersom Jeffrey redan hade erkänt sig skyldig behövdes det nu bara en rättegång som handlade om vilket straff han skulle få. Det behövdes alltså inga vittnen för att bevisa att Jeffrey hade varit på en viss plats en viss tid eller att han hade inhandlat en kniv eller liknande. Att Jeffrey Dahmer hade mördat 16 unga män och pojkar var redan klarlagt. Och förmodligen Stephen Tommy, men det var han inte åtalad för. Straffrättegången började den 30 januari. Domaren hette Lawrence Graham och det här avsåg alltså de 15 morden i Wisconsin. Vid sin sida hade Jeffrey återigen försvarsadvokaten Gerald Boyle som hade försvarat honom vid rättegången avseende Somsak Sintasompone i avsnitt 6. Jeffrey hade varit väldigt nöjd med den domen. Han hade inte ens behövt sitta ett år i fängelse trots att han hade förgripit sig på en minderårig. Därför kändes det som en bra idé att anlita Gerald Boyle igen. Åklagaren Michael McCann hade ingen bra kontakt med polisen. Polisen tyckte att McCann var alldeles för slapp mot brottslingarna och för hård mot polisen. Michael, som var medlem i Demokratiska partiet, försökte sig flera gånger på en politisk karriär och utnämndes 1969 till delstatsåklagare. Valet 1969 till delstatsåklagare, som är en politiskt tillsatt post, vann han över ingen mindre än Jeffreys försvarsadvokat Gerald Boyle. Michael McCann var delstatsåklagare i Wisconsin mellan 1969 och 2007 i hela 38 år. Han har också gjort sig känd som motståndare mot dödsstraffet. När åklagaren hade läst upp åtalet bad domaren Jeffrey och Gerald att resa sig upp. Det var egentligen bara en formalitet för Jeffrey hade ju redan erkänt. Jeffrey stod rakryggad och tittade stelt framför sig. Gerald sa med stadig röst att Jeffrey erkände sig skyldig på samtliga punkter. Men, sa Gerald, förvisso hade Jeffrey Dahmer begått alla de här fruktansvärda brotten, men han var ändå oskyldig på grund av psykisk ohälsa. Han behövde vård och inte straff. Och det var förstås väntat. Straffrättegången skulle bara handla om Jeffrey Dahmers psykiska hälsa. Två utredare läste växelvis upp Jeffrey Dahmers bekännelse som var 179 sidor lång. Sen fick vittne efter vittne sätta sig i vittnesbåset. De var läkare och psykologer. De var olika experter som skulle bedöma både Jeffreys ånger, hans mående vid tiden för morden och hans allmänna psykiska hälsa. De psykologer som hade utfört testerna på Jeffrey vittnade och även de psykologer som Gerald Boyle hade kallat. Jeffreys övervakare Donna Chester var även hon på plats för att vittna. Hon hade blivit kritiserad för att hon aldrig hade besökt Jeffrey i hans lägenhet. Om hon hade gjort det skulle morden kanske inte ha blivit lika många. Om Donna hade sett tunnan i hörnet av sovrummet, om hon hade öppnat kylskåpet eller om hon hade känt lukten, hade hon kunnat få det här att sluta innan 17 personer hade behövt sätta livet till. Men Donnas chef sa att hembesök normalt inte ingick i övervakarnas uppgifter. Han berättade också att under perioden som Donna hade varit övervakare för Jeffrey hade hon haft hand om ungefär 120 andra fall. Det talades också om det var en möjlighet att motivet skulle ha varit rasism. 16 av de 17 offren var inte vita. Jeffrey Dahmer förnekade det här starkt. Han berättade att han hade en viss typ av män som han letade efter. Han tyckte om män som var byggda som vältränade simmare eller som Chippendale-dansare. Och kanske, spekulerade Jeffrey, var det vanligare att män med mörk hy var byggda på det sättet? En av utredarna som hade varit med via alla Jeffreys förhör sa att han verkligen känt hur ångerfull Jeffrey var. Jeffrey hade berättat för honom att det hade känts som att djävulen hade flugit i honom när han begick morden. Jeffrey berättade i rätten att han aldrig hade utfört några morden på grund av hat. Han hade aldrig hatat någon. Han hade begått morden av lust. Det var som ett måste. Det var någonting han bara behövde göra. Fritt översatt sa Jeffrey i sitt sista vittnesmål under rättegången, citat. Jag menade ingenting illa, men jag är ändå den som bär skulden för allt det här. Tack och lov att jag sitter här idag och inte är kvar där ute, för då hade jag kunnat begå många fler såna här dåd. Den enda som kan rädda mig nu är Herren Jesus Kristus. Det är bara han som kan rädda mig från alla mina synder. Jag ber alla i juryn från djupet av mitt hjärta att inte ta någon som helst hänsyn till några förmildrande omständigheter. Slutcitat. Det här var första gången som Jeffrey nämnde Jesus på ett sätt som antyder att han var troende. Och kanske var det här han började sin resa mot att bli en praktiserande kristen. Men vi kommer återkomma till det i del 10. Men trots att Jeffrey bad rätten att inte ta hänsyn till några förmildrande omständigheter så gjorde hans advokat Gerald Boyle det. Han hävdade att Jeffrey var oskyldig på grund av hans svåra psykiska sjukdom. Försvaret kallade olika experter för att styrka det påståendet. Kärnan i påståendet att Jeffrey led av svår psykisk ohälsa var Jeffreys nekrofili, hans drift att våldföra sig på döda kroppar. Försvarets experter hävdar att en frisk person inte gjorde sånt. En av försvarets experter var Dr. Fred Berlin. Dr. Berlin sa att han ansåg att Jeffrey led av parafili, alltså att Jeffrey var sexuellt avvikande på ett sjukligt sätt. Och den sexuella avvikelsen var förstås nekrofili. Två experter till höll med. Och det gjorde en fjärde av försvarets experter, Dr. Carl Wallström, också. Men Dr. Wallström la till alkoholism, borderline, svår social fobi, paranoia, psykoser och en annorlunda uppfattning om hur saker och ting fungerar i världen. Åklagarsidan var inte imponerade och höll inte med. Dr. Philip Resnick vittnade om att Jeffrey inte alls led av nekrofili. Jeffreys högsta önskan var att ha en levande partner. Allt han ville var att partnern skulle gå och styra och inte ha någon egen vilja. Att Jeffrey hade dödat berodde ju på att han inte hade lyckats få någon att bli en viljelös partner. Och då var hans enda kvarvarande metod att mörda. Dr. Resnick hävdade att Jeffrey var en person som kunde smida planer och som förstod skillnaden på rätt och fel. Jeffrey var inte alls sjuk och han borde inte dömas till vård, sa åklagarens expertvittnen. Den sista som vittnade för åklagaren var den ansedde psykiatrikern Park Dietz. Dietz ansåg inte att Jeffrey hade lidit av några mentala störningar vid tiden för morden. Dietz baserade denna åsikt på att Jeffrey hade klarat av att genomföra både planering av brotten och sen fullfölja dem ända till slutet. Att klara både planering och genomförande tyder på att personen inte är mentalt sjuk i rättslig bemärkelse, menade Dietz. Dessutom hade Jeffrey valt att nästan alltid vara berusad när han mördade. Och det var också ett tecken på att han inte var psykiskt sjuk. Om man hade haft en riktig drift, en riktigt sjuklig drift som man inte kunde stå emot, då skulle han ha kunnat genomföra morden nykter. Men det kunde han inte. Dietz hävdar också att Jeffrey identifierade sig med skurkarna i Exorcisten 3 och Jedins återkomst. Karaktärer som hade stor makt och makt som drevs av ondska. Ofta tittade Jeffrey på scener i de här filmerna innan han gick ut och letade offer. Det hände också att han satte på någon av filmerna när han bjöd hem sina potentiella offer. Ja, Jeffrey Dahmer ville vara kejsaren i Star Wars. Rätten hade också kallat två oberoende experter, psykologerna George Palermo och Samuel Friedman. De hade olika slutsatser om motivet, men båda två var överens om att Jeffrey var frisk och därför kunde dömas till fängelse. Palermo menade att motivet var att döda homosexuella män. Jeffrey Dahmer hatade nämligen att han var homosexuell och då mördade han andra homosexuella för att ta död på homosexualiteten inom honom. Palermo hävdade att Jeffrey Dahmer var en sadist men frisk. Friedman däremot hävdade att Jeffrey hade talat sanning om motivet. Det vill säga att han längtade efter sällskap, att någon skulle stanna hos honom och inte lämna honom och dessutom vilja bli kontrollerad av Jeffrey. Men han hittade ingen sån person. Friedman verkade ha charmats av Jeffrey, för han beskrev honom som vänlig, artig, rolig, snygg, smart och charmig. Men, erkände Friedman, Jeffrey hade också negativa drag. Och det var bland annat att han led av borderline, hade tvångstankar och var en sadist. Till sist, på Alla hjärtans dag den 14 februari, var det dags för den avslutande delen av straffrättegången. Den hade pågått i 2 veckor. Nu skulle åklagaren och försvarsadvokaten hålla sina slutpläderingar. Försvarsadvokaten Gerald Boyle var den som först ställde sig framför juryn. Han tittade dem rakt i ögonen och gav dem en lång lista på argument för att Jeffrey var mentalt sjuk. Gerald hävdade att det var den mentala sjukdomen som hade fått Jeffrey att begå de fruktansvärda brotten och nu behövde Jeffrey vård. Åklagaren sa precis tvärtom. Det fanns gott om bevisning som visade på att Jeffrey inte hade varit påverkad av någon mental störning när han mördade 15 oskyldiga män. Dagen efter, den 15 februari, kom juryn fram till ett beslut. 10 av 12 jurymedlemmar ansåg att Jeffrey Dahmer var tillräckligt frisk för att kunna dömas till fängelse. Det finns de som tror att det mycket väl kan ha funnits fler jurymedlemmar som ansåg att Jeffrey var mentalt sjuk. Men att de ändå rekommenderade fängelse eftersom en dom om vård faktiskt medför en risk att Jeffrey Dahmer någon gång i framtiden skulle släppas ut igen. Domaren höll med och sa att om man kunde planera och genomföra mord på ett sånt sätt som Jeffrey hade gjort, då kunde man också dömas till fängelse. Jeffrey Dahmer dömdes till 15 livstidsstraff. Dessutom fick han ytterligare 930 år i fängelset. Det är i runda slängar 1000 år kvar till Jeffrey Dahmer skulle kunna ansöka om villkorlig frigivning. Innan vakterna ledde bort Jeffrey bad hans pappa Lionel och Lionels fru Sherry domaren om tillstånd att få träffa Jeffrey innan han fördes till fängelset. Domaren gav dem 10 minuter med Jeffrey i ett privat rum. Sen leddes den hand och fotbojade Jeffrey ut till bilen som skulle ta honom till fängelset där han skulle tillbringa varje dag i resten av sitt liv. Straffet skulle avtjänas på högsäkerhetsfängelset Columbia Correctional Institution i staden Portage i Wisconsin. Det var dags för en ny fas i Jeffrey Dahmers liv. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Om ni gillar Seriemördarpodden så gillar ni säkert min andra podd Olösta mord som finns på alla poddklienter förutom podcaster och iTunes och det är avsiktligt. Olösta mord, där tar vi upp ett olöst fall i varje avsnitt. Jag gillar olösta mord. Jag vet att många av er gillar lösta fall så att jag gjorde en podd som handlar helt om olösta mord så att alla vi som gillar det kan lyssna på den. Tack till Jennif som har skrivit manus. Ett stort tack till Sofia Ollesdotter som har hjälpt till som researchassistent. Tack till Dava för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.